Tack Kjetil för en fin introduktion och tack så mycket för att jag fått komma hit. Det är jätteroligt att få komma hit och få träffa er och få berätta om min forskning. Som Kjetil sa så är jag alltså docent i tros systematisk teologi med livsåskådningsforskning som det heter. Ska jag snacka lite närmare? Så, var det bättre? Ja, kanske blir... Så, är det bättre så? Ni får säga till om jag har en förmåga att röra på mig när jag pratar. Det är svårt att stå still. Så att vi säger till om ni inte hör. Ja, jag har som sagt sysslat med empirisk forskning i hög utsträckning. Och det jag tänker bygga min framställning på idag, det är en empirisk undersökning. Ett projekt som heter Synen på barn och familjeroll i ett senmodernt Sverige. Jag genomförde intervjuer med föräldrar, med skolsköterskor, skolpsykologer under några år i 2007-2008. Och det är grunden för den här studien. Jag ska strax skicka runt den här. Det jag kommer att säga då bygger i hög grad på den. Men jag försöker sätta in det då i ett livsåskådningsperspektiv. Eller ett teologiskt perspektiv. Vi gör vissa teologiska analyser kan man säga utav materialet. Mycket finns redovisat i den här. Jag skickar runt den åt ett håll. Sen kom det en bok alldeles nyligen ifrån oss i Uppsala med nordisk perspektiv som heter Livet enligt människan. Också livsåskådningsforskning men som ger lite perspektiv på vad det kan vara. Här finns en artikel i den också som tar upp en del av det jag tänker säga idag. Framförallt fokuserat på skuld och skuldproblematik i familjesituationen som finns i den här. Så jag skickar den här åt två håll. Ja, vad jag tänkte göra idag. Jag ska säga någonting om barn, familj och föräldraskap. Utifrån utgångspunkten att det är inte någonting statiskt. Vad vi har menat och hur vi förstår barn och familj och föräldraskap har ju varierat genom historien och mellan kulturer. Och för att ge lite perspektiv på hur vi kan tänka och förstå det idag så ska jag ge några korta nedslag för att vi ska få en bättre bild och en bättre förståelse av vad som är särarten idag. Eller normaliteten som jag har valt att kalla det och som också Kjetil berörde. Och det innebär ju att det finns naturligtvis andra sätt att tänka. Vad jag försöker göra är att ändå säga någonting om det som vi uppfattar det som det normala idag. Som är den bild som förmedlas i rådgivningslitteratur, i media. Den normalitet som vi har att förhålla oss till. När vi vet på något vis när vi gör rätt eller fel. Eller när vi så att säga, gör det som förväntas av oss och har också bilder av det. Det innebär ju inte att det finns människor som inte lever, att det ändå finns människor som lever på andra sätt utanför denna normalitet. Sen ska jag säga någonting mer konkret om livet med barn, vilka konsekvenser, hur det uppfattas, hur människor tänker, beter sig, vad de strävar med idag och hur man kan tolka det. Och sen kommer jag in på två av de teman som aktualiseras i materialet. Skuldproblematiken som många föräldrar brottas med, men också frågan om värde och människovärde som finns i det här materialet. Och sen kanske mycket kort på slutet en fråga till er om en kristen motbild idag. Hur den skulle kunna se ut och hur den är möjlig. Så hade jag tänkt. Det är bra. Så här säger en av mina informanter. Ja, man får så himla mycket av dem tycker jag. Jag menar, det är ju liksom kärlek, respons, allting. Det är ju för dem, barnen, man finns till för, så att säga. Säger Annette som är 42 och som har två barn. Jag tror att de var 9 och 4, hennes barn. Och barn är viktigt på många sätt. Och det är det jag kommer att kretsa kring och återkomma till och försöka ge lite perspektiv på vad vi menar med det och vad det innebär för oss när vi lever tillsammans. För de flesta skulle inte skriva under på det att barn är viktiga. Det är viktigt att vi sitter och ser till barnens bästa. Och vi har barnkonvention och vi har barnens bästa i fokus. Men vad betyder det för oss i vardagen? Och för att börja någonstans så tänkte jag göra en liten eller mycket, mycket snabb exposé över barnets, hur man kan ha sett på barn genom historien. Och nu får ni vara medvetna om att detta är mycket snabba. Så det här brukar jag göra under en hel föreläsning i vanliga fall. Så nu är det bara för att ge lite perspektiv på vad vi landar idag hos Anette när hon säger att barnen är det viktigaste av allt. Om man rör oss längre, om vi rör oss längre tillbaks i tiden, till den tid som ni kanske rörde er i före lunch, i förmodern tid, antiken och upp mot medelåldern, medeltiden, så var barnen förhållandevis negligerade. De befann sig i utkanten i samhället. Man ser på bilder från den här tiden att barn är inte i centrum i en bild till exempel. De fanns i periferin, de hade inte samma plats och samma roll. Och de också betraktades som förstås med kristendomens införande som en del av det syndiga människosläktet. Och en bild av detta är det fallna barnet i en fallen värld. Och det skulle man kunna säga som en teologisk bild av den här tiden. Barnet såg som syndigt fallet, liksom mänskligheten i stort, men också tillvaron var brusten i någon mening. Om vi rör oss snabbt framåt till modern tid med Rousseau bland annat, Locke, de här stora tänkarna. Det brukar man säga är det stora skiftet i synen på barn. Här hände det är den början på det barntillvända samhället. Man började tänka kring barnet och barnets plats som den perfekta barndomen. Där barndomen hyllades som den bästa tiden i livet, som det man skulle bevara, det som skulle få växa fritt, det som skulle... Ja, det var det som var höjdpunkten, sen kunde det bara gå ut för på något sätt. De tankarna började komma under med Rousseau 1800-talet och växte framåt mot 1900-talet. Om vi rör oss framåt en liten bit till vår egen tid och 1900-talet och framåt och där vi befinner oss idag. Så 1900-talet, som ni vet, brukar man ju kalla barnets århundrade. Då kom ju bland annat Ellen Keys kända bok som hette precis det. Och då blev det också mycket mer konkret om tankar som Rousseau hade innan om det perfekta barnet. Nu började man också arbeta för barnens bästa. Och då var det ju inte religionen längre, utan det var ju vetenskapen som skulle ge barnen och dess liv prioritet. Det var tidigt medicin. Och så småningom också pedagogik som växte fram som redskap för att ge barnen en god framtid och det bästa liv man kunde tänka sig för dem. Och med den här utvecklingen fram i vår tid så kan man säga att barnet har blivit allt mer individuellt och får ett emotionellt värde för människor. Därmed är inte sagt att barnen inte hade den här känslomässiga relationen tidigare, men det blir mycket mer framträdande i vårt tänkande när vi kommer fram mot vår egen tid, att barnet fick det här starka emotionella värdet och också individualitet. Nu var det inte heller längre så, som ni vet, att man behövde många barn för att överleva, utan man kunde fokusera på några enskilda barn som man fick den här personliga relationen till. Och då får vi de här bilderna som framträder, som Anette gav uttryck för i det första citatet, att barnen står för meningen i mitt liv. De ger mig en identitet som mamma eller pappa. De ger mig känslor och upplevelser av kärlek. De ger mitt liv ett innehåll. Det är svar som jag brukar få på frågan, varför är barn viktigt? Ungefär de här sakerna. De ger mening i livet, de ger mitt liv ett innehåll. De står för känslor av kärlek och gemenskap. Och jag får en identitet som jag har längtat efter. Det är vanliga svar på den här frågan när man försöker borra i det. Men varför är barn viktigt då? Och vi kan också se att från att barn har varit ganska negligerade utanför sammanhanget till att komma in i tillvaron som under medeltid och modern tid, men fortfarande vara någonting som är på väg till att bli en vuxen. Så i vår tid så tänker vi allt mer kring barn som kunniga och kompetenta individer. Det finns den här dubbelheten från att tänka att barnet är det lilla som ska bli den vuxna färdiga individen, mot att idag i högre utsträckning tänka att barn är kunniga, kompetenta individer som själva tar ansvar från början. Så den förändringen är också på gång, liksom en mindre skillnad mellan vuxenliv och barnliv, som ni säkert också känner igen, det vill säga att gränserna flyter ihop mer, vuxna är yngre längre, barn längre. Det finns inte samma skarpa gräns mellan barndomen och vuxenlivet som det har gjort tidigare. hur vi tänker om barn och barnaskap hänger ju också ihop med hur vi tänker om familj och föräldraskap. Nu har jag inte tänkt göra samma exposé över familj och hur familjeförhållanden har förändrats genom historien, utan istället koncentrera mig något på hur vi kan tänka kring familj idag, eller hur man kan förstå familj idag. Och som ni känner till, och som ju också berörs i den här samlivsrapporten som jag har kikat i, så är det ju en mångfald av familjebildningar idag. Familjebilden ser mycket mer komplex ut på många olika sätt, med olika typer av relationer, inte minst homosexuella samboförhållanden, men också den här rörligheten. Man håller inte fast vid en partner hela livet, utan det finns en mycket större förändring och flexibilitet i familjebildningarna. Och det finns också en annan typ av flexibilitet och rörlighet. Det finns krav på att man ska kunna flytta, ta arbeten på olika ställen. Man byter arbete under sin livstid och så vidare. Det finns andra typer av krav på flexibilitet och rörlighet som inte heller har funnits tidigare. Och vi ser historiskt flera sådana här faktorer som har bidragit till den här situationen. Som kvinnors ökande jämställdhet och lönearbete. Barn födda utanför äktenskap och samboförhållanden som jag nämnde, homosexuella. Men också framväxten av reproduktionsteknologier som gör att föräldraskapet förändras. Man blir förälder på helt nya sätt som man inte har blivit tidigare. Genom IVF eller provrörsbefruktning. Genom andra typer av tekniker. Man gör undersökningar på foster före dess födelse och så vidare. Det är mycket som förändras i sättet att tänka kring om man får barn, om man kan få barn, om barnet är en gåva eller en belastning. Vi kan också avsluta graviditeter naturligtvis via till exempel med abort. Så att vi har en stor teknik här som också förändrar förutsättningarna för föräldrablivande. Tvåförsörjarmodellen har också förändrat situationen. Så är det ju inte i alla länder i världen, men i de nordiska länderna förhållandevis likt, det vill säga att det krävs två personer för att försörja en familj. Och det innebär att vi har också barnomsorg som växer fram och som behövs för att vi ska kunna jobba två vuxna för att få det hela att gå runt. Och det påverkar också hur situationen ser ut. De allra flesta har sina barn i någon sorts omsorg eller barnomsorg. Och det här begreppet nätverksfamilj som man talar om idag, det är en metafor för att tala om att familjerna upplöst som social enhet. Den består av ett nätverk av relationer på nya sätt jämfört med hur man tänkte kring en kärnfamilj kanske för 50 år sedan. Och det är också, med det sagt, är det också frågan om stabiliteten håller på att undergrävas i det här mer relationella sättet att tänka kring familj. Frågan. Det finns en inflytelserik tysk forskare, Elisabeth Beck-Gernsheim, som uttryckte det så här. Whereas one used to be able to fall back upon well-adapted rules and rituals, we now see a kind of stage management of everyday life, an acrobatics of discussion and finely balanced arguments. When this is unsuccessful, the family ties become fragile and threatens to collapse. Alltså med innebörden att de traditionella normer, riter, traditioner som har varit någon sorts riktlinjer och ändå någon sorts hjälp i familjesituationen i relation till barn håller på att luckras upp. Det finns många olika sätt att vara. Vi ställer oss hela tiden frågan, hur bör jag göra? Vad är bäst? För vem? Och det blir den här stage kind mentality som hon pratar om, som man lever med. Man ska försöka dra ihop det här till några tankar om hur det är att leva med barn idag. Hur den normalitet ändå kan gestaltas som vi ser en hel del av, tror jag, i de nordiska länderna. Så kan man säga att barnet faktiskt har någon sorts existentiell dimension. Ändå representerar det hos människor. Står för någon sorts meningsgivande i livet. Man har talat till och med om the sacralization of the child. Att barnet har blivit nästan heligt. Det är en amerikansk forskare som myntade det begreppet på 90-talet. Ges ett högt värde, hög prioritet i vårt sätt att tänka och vara i våra kulturer. Och det kan man också se i olika typer av samhällsutvecklingar, och inte minst genom barnkonventionens ratifierande 1989 och dess införlivande i allt fler länder. Det finns en annan sida av det som är intressant i relation till den här nätverksfamiljen. Jag tog inte upp det explicit, men det finns något man brukar kalla the liquid society som hänger ihop med nätverkstänkandet. Att samhället flyter, våra relationer flyter. Vi håller fast vid en person, en partner, så länge det ger oss någonting. Sen byter vi till nästa. Det finns en rörlighet, liquid, som det är Ulrich Beck som har myntat det begreppet. Och i det här icke-fasta, rörliga, så blir barnet en av de få fasta relationerna. Kanske inte för alla, men ändå finns det den här, ja, men barnen håller man ändå fast vid i det här rörliga. Så det finns en livslång relation i the liquid society i barnet. Sen är inte alla som riktigt förmår det, men det finns ändå ett band där som man inte avslutar på samma sätt som när man byter partner. Man skulle nästan kunna tala om föräldraskapet som ett existentiellt skeende. Det blir en länk till livets kontinuitet, en del av ett socialt sammanhang som knyter ihop historia och nutid. Till och med någon sorts förkroppsligat hopp i detta, om man ska försöka göra en teologisk vändning av detta. Det finns någonting i det här som uttrycks hos människor idag när man börjar tala om det här, som de ändå upplever som väldigt, väldigt viktigt i livet. Och föräldraskapet blir på något sätt att kliva in i en meningsgivande livsplan. Genom att bli förälder så kliver jag in i det här, den här föreställningen, den här planen. Ändå någon sorts berättelse om hur mening skapas, som är positiv, attraktiv. Och med det följer också någonting som har en baksida, som jag strax kommer till, den engagerade föräldern. Normaliteten, åtminstone i Sverige, jag misstänker att det är så i Norge också, är att vara en engagerad förälder. Man ska se till sitt barns bästa i alla lägen. Man ska vara närvarande med barnet. Man ska uppfylla barnets alla önskningar och förväntningar. Det är väl på gränsen till det man brukar kalla curlingförälder, som ni säkert har som diskussion här också. Och man ska ha omsorg om dem förstås, på alla sätt som de behöver. Men det är en bild av den engagerade föräldern. Och man kan i den engagerade föräldrarollen aldrig göra riktigt nog. För det finns ju alltid någonting mer man kan göra. Någonting man kan göra lite bättre. För man vill ju sina barns bästa i alla lägen. Och frågar sig då, vad är det då? Hur bör jag göra? Hur många tennislektioner? Eller vilka fritidsaktiviteter? Vilken skola? Vilka prylar? Vilka resor? Vad bör jag göra för att de ska ha det så bra som möjligt? Och hur gör andra? Och hur gör mina barn? Och vad tror jag är bäst här? Men det där har ju en baksida. Det här är två andra citat från mina intervjuer. En kvinna som jag kallar Lisa, de heter ju något annat förstås, som är 38, som säger så här. Ja, det svåraste det är väl att kontrollera sig. Kanske ibland när det blir för mycket. Man blir ju vara så klok och balanserad och säga så bra saker. Och det där går ju inte hela tiden. Det vet vi ju. Och en annan kvinna, Eva, som säger så här. Jag tror hon har tre barn. Ja. Hon säger rakt ut så här, nej, jag borde inte få ha barn. Eller jag borde inte få barn. Det tänker jag ofta. Just med baksidan av det här. Att jag är ju inte tillräckligt bra. Jag klarar ju inte av det här. Jag skriker och gapar. Jag gör inte rätt saker. Jag kan inte ge mina barn det som de borde få. Det som är viktigast i mitt liv. Det finns alltså väldigt höga krav och föräldraideal. Och bilden här är från en tidning i Sverige som heter Akademiken, som tog upp det här temat för jag tror det är från 2011, om jag minns rätt. De här höga föräldraidealen som finns. Så det finns ju en sida som uppkommer upp ofta i mina intervjuer som handlar om otillräcklighet. Att man inte klarar av att leva upp till de här idealen. En maktlöshet över de här kraven som man upplever att man bör leva upp till. Och som man vill leva upp till. Man vill ju sina barns bästa i alla lägen. Och sen finns det också en oro och rädsla som bottnar i de faror som finns idag. Man beskriver också att det är mycket farligare att leva idag än på 60-talet när jag var barn till exempel. Bilar, våld och så vidare. Det är också en oro och en rädsla som finns hos föräldrar idag. Att det är farligt faktiskt. De vågar inte släppa ut sina tonåringar. Det är droger, det är misshandel och annat. Och sen finns det också de som pratar om den materiella situationen som en stort orosmoment. Det vill säga att man har inte tillräckligt med pengar för att klara av att vara den goda föräldern. Och där finns det en väldigt stark normalitet i ungdomskulturen. Vad man ska ha för prylar. Jag ska ha en iPhone 4 eller en 5 om den har kommit. Och jag måste kunna få de där jeansen eller kunna få åka på den där resan. Och vara med i den där fotbollsklubben eller hockeyutrustningen och alltihop det här, va? Och det har inte alla råd med. Och det skapar utanförskap för barnen när de inte upplever att de blir accepterade i kompisgängen. För de inte har rätt prylar och rätt kläder. Som jag strax kommer tillbaka till. Och sen finns det den här konflikten när det gäller tid. Tidspusslet pratar vi om i Sverige. Jag vet inte om ni har något motsvarande på norska. Men som just handlar om den här kampen om att få tiden att räcka till allt det här. Till att yrkesarbeta och ta hand om familjen och vara den här engagerade föräldern. Och sen vill man ju dessutom ha lite tid för sig själv. Och hur ska det gå ihop? Och den konflikten som det innebär. Och där finns det ganska mycket forskning när det gäller kvinnors konflikter mellan moderskap och yrkesarbete. Som är väldigt intressant och som är smärtsam och ta del av. Och jag kan ju se i mina intervjuer att det finns informanter som säger att ja, det går bra att jag gör någonting för min egen skull. Jag behöver ju det. Men jag gör ju det för att bli en bättre förälder. Alltså det är ett sätt liksom att skydda sig mot detta. Att jag skulle göra någonting för min egen skull som kanske tar någonting från barnen. Men jag blir ju en bättre mamma i alla fall om jag får göra det här. Och det finns olika strategier då för att hantera den här konflikten mellan viljan att få göra någonting annat än det som hela tiden yrket och familjen kräver då. Men det där kan ju kompliceras, det här självförverkligandet eller tiden för sig själv. Och när vi pratar om samhällsutveckling och sätter det här i perspektiv så sekulariseringen lever vi med. Men i den så ligger ju, och parallellt med den så har vi också det vad man brukar kalla individualiseringen. Det vill säga att jag och mitt liv och min identitet är någonting som är mitt eget ansvar. Men också den frihetsbehov och tanke som ligger in i individualiseringen. Det vill säga att jag som individ ska inte vara bestämd av någon annan. Initialt handlar det ju om att staten och myndigheter och lagar och så vidare inte skulle liksom lämna människor tillräckligt med frihet. Det var den här liberala friheten. Men idag handlar det ju allt mer om att jag både ska och kan forma mitt eget liv. Min egen identitet. Och därmed ligger det på lur också mitt eget värde i hur jag lyckas. Jag kommer strax tillbaka till det när det gäller barn. Men det handlar mycket om vad man brukar kalla det idag. Att det handlar om att perform. Alltså det handlar om en scen. Jag är ute på scenen och skapar mig själv. Och min egen bild av mig själv och min egen yta. Inte minst på sociala medier till exempel. Detta handlar om att det är en stage performance mentality. Man liksom skapar sig själv på detta sätt. Och Zygmunt Bauman, den tyske inflytelserike sociologen, han uttrycker det så här. Att individualization is a faith, not a choice. In the land of individual freedom of choice, the option to escape individualization and refuse participation is empathetically not on the agenda. Med betydelsen att vi kan inte undgå detta. Vi är en del av det här. En djup del av vårt eget sätt att tänka och förstå oss själva. Och det här tycker jag att vi har en oerhörd utmaning i relation till kristen teologi. Vi kan inte tänka bort det här. Att säga, men tid för mig själv. Ja, men det behöver ju föräldrar. Ja, men varför då? Alltså i relation till ett tänkande som handlar om självutgivande. Självförglömmande. Att ge någonting för den andra. Och glömma sig själv som en väg till ett mer ett kristet liv till exempel. Det finns en väldigt intressant och knepig spänning mellan den här långtgående individualiseringen och ett kristet mönster av självutgivande. Och där då Bauman säger att vi kommer inte undan den här. Vi kan inte tänka bort individualiseringen. Det här är så invävt i vårt sätt att förstå verkligheten. Jag ska dra ihop några av de här trådarna i de ambivalenser som jag tycker jag ser i både föräldraskap och barnaskap. Föräldraskapet brottas med att ja, jag vill bli förälder. Det är existentiellt meningsgivande. Jag vill ingå i den här livsplanen. Det är viktigt, det är meningsfullt. Samtidigt så finns det ingenting givet i det här. Det är någonting jag måste lära mig. Jag måste växa in i det. Jag är beroende av experter som talar om, ni vet, det här expertsamhället. Man googlar och läser och försöker förstå hur ska jag göra för att vara förälder på bästa sätt. Och det undergräver föräldrarnas tilltro till sig själva och sin egen förmåga. Och det blir ett sökande efter normer och förhållningssätt. Vad är bäst här? Sen finns det också den här spänningen mellan längtan efter något fast, som jag sa. Efter en fast, stabil relation som är livslång. Och den här viljan till frihet och självförverkligande. När jag väl får barn, då är jag ju fast för resten av livet och förlorar min frihet. Så kan man faktiskt nästan höra föräldrar säga. Och det här med att skjuta upp föräldrablivandet till senare i livet skulle jag säga är en strategi. För att det säger ju många också, ja, men jag vill hinna göra det här och det här och det här och det här innan jag skaffar barn. Som ett sätt att hantera den här spänningen. Och sen är det då att leva upp till de här kraven att vara engagerad förälder och få tid för sig själv som man brottas med. Det här livspusslet. Men också barnaskapet dras med ett antal ambivalenser som det finns säkert fler än de här. Men barnet blir på något sätt också föräldrarnas projekt. Också den här Beck Guernsey Elisabeth, hon beskriver den här barnet som projekt. Och det finns ju en risk med det, att barnet blir ett objekt för föräldrarna, ett projekt för mig och min egen lycka, eller att vara lyckad. För jag är ju lyckad om mina barn går på cellolektioner, spelar tennis, har höga betyg i skolan och är socialt duktiga. Då blir jag lyckad också. Så mitt projekt är att fostra det här lyckade barnet så att jag också blir lyckad. Och samtidigt så har vi bilden av det kompetenta och självständiga barnet som vi försöker fostra. Tittar vi på de nordiska länderna så har vi mycket pedagogiskt så har vi mycket tidigare idén om barnet som det självständigt och kompetent som vi vill fostra fram jämfört med en del andra kulturer. Så den här spänningen finns i vårt sätt att tänka och som barnen förstås brottas med eller som upplever på något sätt som förmodligen inte alltid medvetet men som finns där som dubbla bilder. Och sen finns det förstås barnet som det oändligt värdefulla älskade centralt för oss. Och samtidigt värderat efter prestation och utseende. Jag har ungdomar som har sagt till mig det där med allas lika värde och alla är lika värdefulla. Det är bara tomt prat. Du ser hur det är. Det handlar om vad jag får för resultat på provet i skolan. Hur jag lyckas på fotbollsplanen. Hur kompisarna, om jag får vara med i gänget eller inte, om jag har rätt jeans och så vidare. De lever med en verklighet där det handlar väldigt mycket om prestation och hur man lyckas på olika plan. Och det är klart att vi som föräldrar hela tiden säger att vi älskar dig ändå. Men man möts också i vår kultur väldigt mycket av det här prestationstänkandet. Och det präglar barnen och de lever med det här. Det gör vi också, som vuxna också. Men kanske är det tuffare när man växer upp, inte minst som man har tonåringar som jag har hemma. Och sen finns det också en spänning, jag har inte gått in på det så mycket nu, men mellan att tänka på barnet som det oskyldiga, goda, det här heliga närmast. Och andra bilder av barn som börjar växa fram i vår tid. Man ser allt mer bilder idag av barn som, när man ser de destruktiva och mörka sidorna. Ni har tänkt på det när det gäller media, tidningar, tv, filmer som görs och så vidare. Nu är det igen okej att framställa barn som djävlar eller som med mörka, destruktiva sidor. Så det händer någonting i bilden av barn här också i vår kultur och i vår tid. Som jag tror vi är mitt inne i nu. Så att om man skulle göra en sån här rubrik som jag gjorde över de två första bilderna av barnet, det fallna barnet i en fallen värld och det perfekta barnet i en fallen tid, så skulle man kunna säga det ofullkomliga barnet i en ofullkomlig värld idag, för att få en mer parallell till hur vi ska tänka i vår tid. Jag har fått ungefär 40 minuter, jag ska strax runda av här. Någonting bara om det individualiserade föräldraskapet. Det här är ett citat från boken som går runt här, att jag säger att behovet av självförverkligande genom barnen, eller tanken på att barnet ska skänka föräldrarnas liv mening, är själva grundbulten i det här individualiserade föräldraskapet. Men med det följer skulden. Det baksidan är en oförlöst skuld. För den finns väldigt påtagligt i mitt material, och det är smärtsamt men också spännande som teolog att se att här är ett fält. Åtminstone i Sverige så är det svårt att prata om skuld, också i Svenska kyrkan. Men här är ett fält där människor verkligen upplever skuld. Misslyckanden, både till kortakommanden, liksom underlåtelser och överträdelser talar man om. Och det är jättesvårt att tala om. Och det finns också en dimension av detta där barnet inte, där man upplever att barnet är ju inte det som ska förlåta mig så jag har blivit befriad. Så det är hela mitt ansvar som vuxen för barnet. Jag kan ju inte förvänta mig att det är barnet som ska ta hand om min skuld. Så här finns en skuldproblematik som ser lite annorlunda ut och som är viktig att uppmärksamma. Och sen finns det... och sen finns det här problemet med det här självskapade värdet. Det vill säga att livet, identiteten, värdet är någonting som skapas i det jag gör, i det jag presterar. Och misslyckandet är också någonting som faller tillbaka på mig själv. Jag har ansvar för när jag misslyckas. Både som vuxen men också barnen skolas in i att tänka på det här sättet. Och värderas då efter hur vi presterar och ser ut. Och här ser jag då två teologiskt intressanta och spännande och relevanta problem som finns i den här vardagen som många föräldrar brottas med. Nu pratar jag om den här bilden utan att ni såg den. Får ni titta på den en stund? Det är ingen rolig bild på den. Men skuld och misslyckande, alltså oförmåga, otillräcklighet, överträdelser och underlåtelser. Och sen den här extra förstärkningen av skulden, det vill säga att barnen förmår inte ge mitt liv hela den meningen ändå. Det skapar också skuld i sig. Och sen det här självskapade värdet som man brottas med. Här. Man ska perform sin plats och sin roll och sitt värde. Och jag ska alldeles strax runda av med det här och... tänker att kristen antropologi och ontologi har en del motbilder eller alternativa sätt att förstå och tänka. Inte minst när det gäller människosyn. Människan i högre utsträckning som ofullkomlig och beroende istället för som självtillräcklig. Och att hon skulle kunna ta ansvar för både att skapa sig själv och sitt värde. Och då skulle jag säga att när det gäller föräldraskapet så tror jag det handlar mycket om att tona ner de här orealistiska förväntningarna. Att vara den här engagerade föräldern som klarar allting alltid. Det är ju inte rimligt. Samtidigt så finns den där som en ganska stark bild hos många av mina informanter. Som man har svårt att hantera och svårt att släppa. Och kanske är det extra svårt när man inte har någonstans att vända sig för att få förlåtelse, där man ser vad ska jag kunna göra av den här skulden och mina tillkortakommanden. Det är ganska intressant. I mitt material så har jag ungefär hälften av informanterna säger själva att de är kristna. Väldigt få av dem relaterar sin skuld till sin kristna tro. Det är förvånansvärt få som gör det. De lever i samma normalitet med samma krav och samma vardag som alla andra. Och har inte någon plats i den kristna gemenskap där de finns, där de kan hantera de här frågorna eller diskutera de här frågorna. För det är en stark norm att vara den här duktiga föräldern och att tala om då att jag står och skriker på mina barn och var nära att slå henne igår. Det går ju inte. Och sen är det här med människovärdet som givet av Gud eller av något. Och i den här problematiken eller i den här eventuella motbilden som jag ändå skulle vilja hävda att kristen teologi har, så har vi ju ett problem idag, tror jag. När vi lever i en sekulär kultur, när talet om Gud har blivit meningslöst för många människor. Så är det i alla fall i en svensk kontext. Vad säger man? Vad gör man? Hur möter man människor med den här typen av skuld? Upplevelse av värdelöshet som finns i de här situationerna. Jag skulle alltså säga att det finns en oförlöst skuld och en upplevelse av att inte räcka till. Och att både vuxna och föräldrar idag, eller både vuxna och barn, lever med detta i ett svenskt välfärdssamhälle och kanske ett norskt också. Så hur är den kristna motbilden och kan den